Podplay.
Jag kan förstå om du tycker att en knytnäve som flyger mot ditt ansikte i hög hastighet gör ont. Det kan jag förstå att du tycker. Men jag kan inte känna den smärtan som den personen känner. Även om jag har blivit slagen själv, så kan jag ändå inte relatera det till den andra personen. Där finns det någon typ av spärr eller ingenting alls.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Leo. Välkommen hit till podden.
Tack.
Hur kommer det sig att du vill vara med i podden och vad ska du berätta om?
Jag ska berätta, tänkte jag, om hur det är att ha diagnosen antisocial personlighetsstörning. Eller då jag fick den så var det sociopat det de gav mig. Så det var väl det och anledningen, jag vet inte, ge folk lite inblick kanske i hur huvudet funkar på en sån. Eller på mig i alla fall. Jag har ju egentligen ingen utbildning på det. Jag har ingen aning om böcker som folk har skrivit eller sånt. Utan jag tänkte bara försöka dela med från mitt huvud. Kort sagt, en som har diagnosen och hur jag tänker.
Och om vi då börjar med det. Du sa att du har diagnosen antisocial personlighetsstörning. Och tidigare fick du då diagnosen sociopat. Hur kom det sig att du fick den här diagnosen?
Till att börja med så har jag ju varit under hela livet, mellanstadiet kanske, varit in på psykiatrin eller på barnpsyk och fått alla möjliga diagnoser. Mesta var det väl att de gissade att jag hade ADHD och alla olika, men det avskrevs ju sen. Sen var det faktiskt ganska långt efter det här som, alltså nu i, vad kan det vara, 10-12 år sedan någonting, som jag sökte kontakt med psykiatrin igen för att jag insåg att någonting behöver väl förändras i livet. Jag måste väl få reda på vad som är problemet helt enkelt. Och det var under den utredningen som jag fick diagnosen.
Är det någonting du kan nämna också hur ditt liv har sett ut? Hur har det sett ut och varför kände du att du behövde söka hjälp?
Väldigt kaotiskt. Det har varit väldigt mycket impulsiva beslut. Svårt att hålla relationer. Och ofta har jag märkt det. Framförallt var det på, senare som jag har observerat det, men jag tror att det har med att jag började tänka mer aktivt på det också. Så märkte jag att det lämnade väl folk sällan i så bra stadier runt om. Både vänner och liksom då partners och liknande. Så det var väl det. Och i början när jag började hantera det var det faktiskt på grund av mycket våldrelaterat, och jag kände väl att jag orkar inte med att sitta arresterad för olika brott hela tiden, nu måste det få ett slut. Och då tänkte jag att då tyckte folk att sök på sån här anger management och testa såna saker, men personligen tyckte jag inte att det hjälpte särskilt bra. Jag tror han var mer rädd för mig än att han skulle hjälpa mig, han jag fick där, så han var väldigt passiv. Sen vet jag inte om det var att han var rädd för mig så, eller om det var hans arbetssätt. Men jag upplevde honom som väldigt passiv och väldigt, alltså nästan som att han kröp. Han gjorde ingen större nytta, snarare så triggade han bara att det var kul att driva med honom för att han var så försiktig. Så att, men det var på den vägen i alla fall som jag sen sökte mig vidare och försökte få någon typ av hjälp med det.
Och när du fick den här då diagnosen sociopat på den tiden och nu antisocial personlighetsstörning, förändrade just det faktumet dig som person eller också ditt liv, skulle du säga?
Det förändrade hur jag ser på livet, ska jag väl säga, eller hur jag tolkar saker runt om mig. Får jag ett utbrott, eller att jag snarare behöver inte ens få utbrott, men känner jag irritation, så brukar jag ha blivit bättre nu på att ta ett steg tillbaka i den och fråga mig själv, varför får jag irritation? Är det någonting som faktiskt provocerar mig, eller är det bara i mitt huvud någonting? Och det är en stor skillnad som har blivit i livet, att jag har blivit bättre på att hantera det nu.
Om du skulle beskriva dig själv som person, du pratade här om att du var väldigt impulsiv och de här våldsbrotten, har du suttit i fängelse? Eller?
Nej, jag har inte suttit i fängelse, men jag har blivit åtalad för brott med fängelse i straffskala, men kommit undan på dem. Så att det har varit nära, men jag har lyckats komma mig just och pass undan. Så övervakare har jag haft under några år.
Var det länge sedan det här?
Ja, det är länge sedan. Det är någonstans mellan 12 och 14 år sedan.
Men om du skulle då gå in lite grann på det här. Du sa att du har ju haft en relation, eller du har kanske haft flera relationer. Och det när du skrev mejlet så skrev du att du har sedan valt att leva själv.
I stort sett så gör jag det. Sen har jag ju familj och vänner och så runt om, och vissa väldigt nära vänner. Men ingen partner. Jag vill inte ha någon som bor inom mina väggar. Nej. Där, så på det sättet så bor jag helt själv, ja.
Hur skulle du säga att du var som person i en relation?
Jag skulle säga att till en början så har det varit väldigt bra. Då har jag kunnat vara väldigt trevlig och väldigt positiv. Och det har varit väldigt engagerad i att ska vi hitta på någonting. Men ger det bara några veckor så stör jag mig istället på att personen i princip andas på fel sätt. Och den får i princip inte existera längre. Och saker som jag tyckte var jättefina personlighetsdrag, de blir jätteirriterande när personen gör dem. För att nu gör den dem hela tiden och det provocerar mig istället. Och det är väl en stor anledning till att jag tror att jag är bättre av att leva ensam.
Var det någonting mer som var svårt och utmanande? Ja, men du som partner till exempel den här tjejen då. Vad var det för situationer som kunde vara svåra annars? Också för hennes del?
Antingen när jag fick mina utbrott. Jag var ju aldrig fysisk mot henne. Men jag var ju fysisk mot saker runt omkring. Så att jag kunde kasta saker. Jag kastade sönder en skåpdörr, alltså jag kastade en skål in i en skåpdörr, sparka hål i en ytterdörr och alltså mer, jag gissar att man säger väl skrämseltaktik, även om den inte var menad att egentligen skrämma, det är ju egentligen bara menat för att få utlopp för mina känslor. Men jag förstår ju när hon har berättat det att hon upplever det ju såklart hotfullt, och det kan jag väl ändå tänka mig i den situationen. Att det upplevs så oavsett vad min avsikt med det är. Och nu försöker jag som ta till vad hon säger här. För det är svårt när man inte tänker på det själv. Har vi varit iväg på event till exempel. Så for jag iväg då med henne på event. Och saker som hon ville göra. Och i början kunde jag ju vara jättetrevlig i början på, men det här ska bli jätteroligt. Men så fort vi kom dit så ansträngde jag mig knappt längre. Då kunde jag sitta och se sur ut i ett hörn någonstans eller och tycka att allting är jättetråkigt och alla är dryga och sitter och gnäller på allting och tycker att allting är bara skit med det här stället. Men jag är ju snäll för jag följer med dig. Så jag gör ju det här för din skull. Så att jag är ju snäll och bra.
Kunde du visa då att det här var verkligen, att du inte tyckte om det här, så att hon kände det, att du liksom skiftade så?
Jo, jag var väldigt uppenbar med det. Jag var väldigt duktig på att bara sätta mig tillbaks och sen bara nästan sitter och så blänger på folk. Så att det blev väldigt uppenbart att jag inte söker kontakt med folk när jag var iväg på eventen.
Men vad känner du när du har då folk omkring dig på det här sättet och du är på ett sånt event? Ur ditt perspektiv, vad är det du... Varför söker du inte kontakt?
Ja, tristess. Nu jobbar jag väl på det, men jag har ju fortfarande ett väldigt litet känsloregister, säger man väl. Så att de känslor jag kan registrera är tristess, ilska. Ja, det var väl egentligen i stort sett dem.
Så du kan känna ilska och tristess. Kan du känna kärlek till din partner? Kunde du göra det, alltså så att du tycker om?
Nu är det ju svårt med just kärlek. Nej, skulle jag svara specifikt. Mest för att när folk beskriver kärlek så kan jag inte relatera till den känslan. Jag vet inte vad folk pratar om, så därav nej. Men jag kan ju känna en närhet till personen och att jag tycker om att umgås med personen. Men det är väl som det egentligen. Jag kan tycka om att spendera tid med personen i stort sett. Och tycker om den som individ. Men det är väl sällan något mer särskilt med en partner än en annan vän. Men det är lite svårt. Alltså det är svårt att sätta ord på känslor många gånger också. Så att...
Men det med till exempel manipulation och så, för det beskriver ju, det är ganska vanligt i de här poddavsnitten, du har ju lyssnat på ganska många av dem. Och där var det någonting du sa om medvetenhet, att känner du att du manipulerar folk och är det du gör, är det medvetet?
Jag har fått höra att jag kan vara manipulativ. I mitt fall har det inte varit medvetna handlingar. Alltså det är inte så att jag har gått och aktivt tänkt att jag ska manipulera den här individen. Du har ju situationer som den här med anger management-personen när jag aktivt tänkte att den här ska jag driva med. För att den är underhållande att driva med. Men det är inte som i en relation att jag har gått och aktivt tänkt att nu ska jag manipulera henne att göra precis som jag vill. Utan jag skulle säga att det blir nog mer en bieffekt av handlingarna kanske snarare än en aktiv tanke i mitt fall.
Mm. Men är handlingarna medvetna? Till exempel ilskan. Var kommer den ifrån?
Det vet jag inte. Den finns bara där. Och ofta kommer den vid starka känslor skulle jag väl säga. Jag har ju svårt att vara ledsen eller upprörd eller liksom får jag dem. Alltså kommer jag in på det spåret av känslor så blir det automatiskt ilska. Det blir så jag uttrycker den. Och ibland så absolut så blir den ju triggad av saker. Men jag kan lika gärna också bara sitta hemma och titta på en film och känna en plötslig ilska, alltså ett plötsligt hat. Utan att det egentligen är provocerat av någonting. Inte medvetet i alla fall, men det kan bara dyka upp.
Men det här med andra saker som svartsjuka och så, det var ju något intressant du berättade för mig tidigare i telefonen. Det här med att känna att man äger, och då berättade du även om din hund. Kan du berätta lite om den delen och den biten?
Oh, svartsjuka, jag skulle väl säga att svartsjuka är väl irritation snarare över att andra försöker ta någonting som jag anser är mitt egentligen. Och där gör jag som ingen skillnad, som sagt, om jag har haft en hund till exempel. Jag hade en och var ute på stan med och den satt fast medan jag gick in för att handla. Och en person går ut och hälsar på hunden. Och jag ser då att den här personen går fram precis när jag kommer ut. Vilket slutar med att jag stormar mot personen och skriker och kallar den allt möjligt. Alla möjliga smädelser. Och är väl en hårsmån från att slå personen för att den pratar med hunden utan min tillåtelse. För att det är min hund. Och han tar sig friheter med min ägodel. Det stör jag mig på. Så det är det som skapar irritationen. Och samma känsla känner jag ju i då, alltså med en partner också. Det är exakt identiskt skulle jag vilja säga. Känslan som jag kände när han ska ta sig friheter med hunden. Som att någon skulle ta sig friheter med en partner. Det är samma typ av trigger inuti mig. Så det är väl den närmsta svartsjukan jag kommer.
Och det är liksom att du känner att du äger personen?
På ett sätt, ja. Så är ju personen min. Den har ju bestämt att leva med mig. Jag har bestämt att jag ska leva med den. Så då tillhör ju vi varandra. Enligt mig så är det ett underförstått kontrakt. Att vi tillhör varandra, det har vi nu bestämt. Annars skulle vi inte vara ett par. Så jo, och då blir det att man tillhör, tycker jag.
Kan du känna också, ja, men du pratade om våld och så, att i relation så har du aldrig rört eller varit fysisk, men du uttryckte din ilska i att kasta saker och så. Men då måste du ändå känna att slå någon eller vara våldsam mot någon kommer skada den här personen. Kan du berätta just om det här med inlevelse och inkänning? Kan du känna in hur saker upplevs?
Nej, det kan jag inte. Jag brukar säga att jag kan tänka mig. Alltså om en person beskriver en sak för mig och jag verkligen lyssnar så kan jag tänka mig hur personen skulle känna eller liksom försöka. Jag kan inte sätta mig in i det, men jag kan alltså försöka, okej, jag kan väl förstå att du tycker att det här var en jobbig situation, eller jag kan förstå, om vi nu pratar om våld, jag kan förstå om du tycker att en knytnäve som flyger mot ditt ansikte i hög hastighet gör ont. Det kan jag förstå att du tycker, men jag kan inte känna den smärtan som den personen känner. Även om jag har blivit slagen själv, så kan jag ändå inte relatera det till den andra personen. Där finns det någon typ av spärr eller ingenting alls.
Kan du känna ånger i situationer? Också när det är verbalt, att jag ångrar att jag sa eller gjorde så här?
I viss mån. Jag tror att det har hänt väldigt sällan dock, men jag skulle nog inte kunna säga att det aldrig har hänt att jag har känt mig dum eller känt att men nu gjorde jag fel. Det kan jag absolut ändå känna, och eller åtminstone vara medveten om att okej, nu gjorde jag fel. Det är möjligt.
Men det är någonting mer du skulle kunna ta upp. Hur hon har beskrivit att vara i en relation med dig, och hur var uppbrottet när det tog slut?
Orden hon beskrev var väl kvävande. Hon kände att hon fick inget utrymme att vara sig själv. Nu är ju det här ganska många år sedan också. Och jag kan ju se någonstans när jag tänker tillbaka på det idag hur hon gick från en väldigt pigg och glad tjej som tyckte om att göra saker till att i slutet nästan enbart sitta i en soffa och stirra in i tvn utan att egentligen titta på vad som är på tvn. Men hon satt väldigt ofta i soffan med benen som uppdragna mot bröstkorgen och bara satt där och som stirrade nästan apatiskt många gånger.
Vad tänkte du då?
Varför pratar du inte med mig? Det var väl i stort sett det. Jag kunde nästan bli irriterad på att hon inte sa någonting istället. Men just där och då, det fanns inte en tanke på att hon är sån på grund av hur jag är. Det var inte existerande. Det har jag fattat först efter att hon har berättat det för mig. Att jaha, okej. Okay. Och då hon har förklarat de här sakerna som är att jag sparkade sönder dörren, att ja, så har jag väl kunnat att ja, men okej, jag kan förstå varför du då skulle välja att reagera så. Jag kan väl som se sambandet mellan de två nu när du säger det. Men där och då var jag inte förmögen till det. Utan då var det irriterande istället.
Just det, men det tog slut sen. Hur kändes det?
I början var det väl jobbigt, irriterande. För det är ju fortfarande, ja, alltså det är ju fortfarande en ägodel som jag blir av med. Och någon som ändå liksom har valt att ha där runt mig som nu har sagt att nej, men nu ska inte vi vara här någon mer. Så det är klart att det var ju något som påverkade. Och jag vet att under en lång tid, jag flyttade hem till en kompis och under en väldigt lång tid så satt jag och stirrade in i en dataskärm och var väldigt svår att få kontakt med faktiskt just efter uppbrottet. Så jag skulle ändå säga att på något sätt verkar det ju ha tagit hårt. Jag har egentligen inga känslor att dela med. Jag skulle nog säga att jag var ganska apatisk snarare. Därav att jag bara satt och stirrade mestadels. Jag minns att jag satt och skulle spela ett spel till exempel. Jag satt ju mycket på datorn. Men det blev inte mycket spelande av spelet utan jag loggade in på spelet och sen satt jag bara där med karaktären som bara står där i princip under en period. Så att någonstans påverkade det ju absolut, det gjorde det ju.
Om vi går in på vänskaper och även då familj och så. Hur känner du i vänskaper till exempel? Hur är du som vän och hur upplever du dina vänskaper?
Jag skulle nog säga att jag är väldigt dålig på att upprätthålla vänskaper. Utan det är oftast andra som tar kontakt med mig. Skulle det hänga på mig så skulle jag nog inte ha några vänskaper överhuvudtaget i princip. Jag brukar försöka ibland för att folk har direkt klagat på mig och sagt att hör av dig till mig någonting. Varför är det bara jag som ringer till dig? Så att jag är väldigt dålig på det och brukar väl tänka att i mitt fall, jag hade lika gärna kunnat sitta ute i en stuga någonstans och bara vara för mig själv. Och jag vet att många som känner mig då jag nämner det förstår precis var den kommer ifrån. Alltså att jag har sagt det att jag skulle kunna bo ute i en stuga ute i skogen. Ja, jo, det hade du nog kunnat göra.
Trivs du med dig själv? Alltså du har inget behov av andra människor.
Nej, jag saknar det behovet. Sen vet jag väl inte helt. Nu har man ju alltid alltså sociala medier och det finns ju YouTube och så här. Så att hur mycket är man själv även om man säger att man är själv? Det är ju alltid någonting som spelar i bakgrunden. Så att, det vet jag inte. Hade jag stängt av all internet så vet jag väl inte. Då kanske jag hade börjat sakna någonting. Det kan jag inte svara på. Utan jag har ju mest helt själv om man då stänger av sociala medier så har vi varit borta i en vecka ungefär. Och det vet jag funkar. Då blir det nästan skönt. Första dagen blir jobbig utan att kunna se på YouTube eller något. Men sen blir det inga större problem faktiskt att vara ute själv. Så att jag skulle säga att jag trivs väldigt bra med det jämfört med vad jag har förstått att majoriteten gör i alla fall.
Du trivs bra själv och du lever ensam men du har vänner. Men är det också ett aktivt beslut att vara själv? Du skrev det i mejlet.
Ja, jo, det är aktivt att ha. Sen skulle jag väl ha vad ska man säga, svaga stunder jag också, såklart. Men när jag ser, och det vet jag, en kompis faktiskt frågade mig. Jag pratade med en kompis och en av mina bröder för ett tag sedan om relationer för att vi alla tre har väldigt olika syn på relationer. Och då fick jag faktiskt direkt frågan att när du ser din framtid, vad ser du? Alltså, eller ser du den med någon? Och nej, det gör jag inte. Alltså, när jag tänker på min framtid så ser jag mig själv på en punkt och resten av världen utanför den. Så att jag har svårt att tänka mig ett liv med någon annan i det på det sättet. Om än jag såklart har svaga stunder ibland med personer som man då tycker att ja men kanske att man skulle vara i en relation. Men någonstans där inne så håller jag ändå tillbaka det. För att jag vet ju själv hur jag kommer att bli i relationen. Att men det kommer att vara jättebra i början, första veckorna. Och sen kommer jag hata allting personen gör till slut. Den kommer inte att kunna andas utan att jag blir irriterad.
Ja, för där sker det ett skifte. Är det det du menar som är det här dubbla i det? Just för att så beskriver ju många gäster också att det är väldigt bra i början. Mm. Känner du att du ger mycket komplimang, lyfter den här människan till skyarna? Att du tycker väldigt mycket om... Alltså är det på det sättet eller?
Lyfter till skyarna vet jag inte. Det låter så extremt på något sätt. Men absolut att jag uppmuntrar personen mer att vara kreativ, vara sig själv. Och gå ju från det till att i stort sett sitta och bli irriterad över allting personen gör. Och jag kan berömma personen över någonting. Om vi tar som... Ja, men, någonting som inte har egentligen relaterat med bara som ett exempel. Säg att personen är väldigt duktig på fotboll. Nu känner jag inga fotbollsspelare. Men så kan jag ju berömma det. Att, ja, men du är ju så duktig på fotboll. Det är klart att du kan bli ett fotbollsproffs och pusha personen. Fram, alltså, några veckor senare kan jag säga att ja, men ska du bara spela fotboll igen? Ja, ja, men vad kul för dig. Ja, men gör det då. Ja, gjorde du mål? Ja, men vad roligt.
Vad är det som får dig att känna dig så irriterad då efter bara några veckor, tror du?
Jag vet inte. Utan det är någonting bara i mig. Där har vi det här som inte blir provocerat. Utan det är bara en irritation som växer i mig. Där jag stör mig på personen och på saker runt om mig. Och det är väl mycket det som gör att jag har... lite halvt aktivt valt att inte vara i en relation för att jag kan inte kontrollera den sidan. Då jag inte vet vad den beror på så kan jag inte kontrollera den heller. Alltså jag kan inte förhindra den. Så att jag kan ju alltid meddela personen att det blir så. Och sen då intala mig att ja, nej men nu när personen vet att det blir så, det är klart att då blir det ju lättare. Men... jag tror att ska jag vara ärlig med mig själv så kan jag ju inte se även med vetskapen hur det skulle göra situationen lättare för en individ. För den måste ju fortfarande stå ut med det på något nivå. Så jag brukar säga att ska jag ha en person i mitt liv så måste hon ha väldigt mycket skinn på näsan och veta vad hon vill. För hon måste vara duktig på att be mig hålla käften de gånger då jag går för långt. Är hon inte kapabel till det, då skulle det aldrig funka.
Men du jobbar ju, och hur fungerar det?
Det fungerar. Jag skulle säga att de har nog väldigt stort tålamod med mig många gånger, framförallt i början. Nu har jag ju varit där i väldigt många år. Och just i början så fick de ju ha väldigt stort överseende med mig, för då fick jag ju väldigt mycket aggressionsutbrott och kunde slå sönder knogarna på saker. Och inte som en självskada då, utan att jag slog på hårda material för att inte förstöra någonting, och då gav mina knogar upp före den gjorde. Men det var inte i avsikt att göra illa mig egentligen. Det var mer för att förhindra att förstöra någonting på jobbet. För jag tänkte att de kanske har överseende med viss del, men jag tror inte de har dem jag börjar förstöra saker där inne. Så jag fick hålla tillbaka mig helt enkelt. Och sen vet jag att jag kan vara väldigt duktig på, alltså jag skulle nog säga... lite samma nivå var det väl på jobb som i relation. Att i början på jobbet var jag väldigt pratglad och trevlig och väldigt framåt. Men idag på jobbet kan det ju gå hela arbetsdagar utan att jag i princip pratar om ingen initierar ett samtal med mig.
Och du har ett sånt jobb där du kan jobba väldigt självständigt.
Ja, det har jag. Och jag har ju... ska säga, fått det lite anpassat för att kunna göra det. Och där har vi väl en fördel med just att jag har ju varit ärlig med diagnos på jobbet också. De vet ju om diagnoser, kanske inte alla, men de flesta vet om det. Och de som inte vet om det, det är inte för att jag aktivt har hållit det hemligt, utan det är bara för att det har inte kommit på tal eller det har inte... Det byts ju folk ibland också, så att det är ju inte samma personer alla som jobbar nu som jobbade då. Så att mest därför. Och sagt, just för att jag har varit ärlig med diagnos eller med problematik åtminstone, så har jag ju sagt det åt många av dem där, att men upplever du att det blir konstigt eller att jag säger någonting som du tycker är opassande? Många gånger kan jag skämta väldigt morbida saker, till exempel, vad vet jag, som en random grej. Den där lastbilschaffisen var irriterande. Ja, men ska vi gå och slå en yxa i huvudet på jäveln? Då blir vi av med han. Och det är inte alltid de förstår att, ja men, skojar han eller menar han allvar här, för att han låter inte nödvändigtvis som att han skojar. Och i sådana lägen till exempel har jag sagt att, men upplever ni så, så säg det åt mig, för ofta skojar jag, har inte tänkt gå och slå en yxa i huvudet på någon, så säger jag det så är det ett skämt. Och särskilt de är medvetna om det och får säga till. Och samma med temperamentet till exempel, att får jag ett utbrott så har vi ju några som är väldigt duktiga på det, att men gå och sätt dig och liksom drick en kopp kaffe. Gå och varva ner nu. Gör ingenting dumt, utan sitt, drick ditt kaffe, lugna ner dig och så kommer du ut igen. Så att, och det funkar ju faktiskt väldigt bra där. Det gör jag. Annars, så jag, alltså ett problem som jag har i mycket när jag försöker jobba med, vad ska jag säga, oönskade beteenden, är ju att jag kan ju inte se det själv. Och jag har ju fått den frågan någon gång, jag tror att, jag är inte helt säker, men jag tror att det var det här exet som vi pratade om, som frågade någon gång att, men ser inte du hur du beter dig? Och jag svarade att nej, det gör jag inte. Och det är därför jag har den diagnos jag har, för att jag kan inte se det. Hade jag sett det, då hade jag inte fått min diagnos. Då hade jag kanske varit narcissist eller bara rakt av en idiot, vad vet jag, men min diagnos är som den är för att jag inte kan se mina beteenden.
Hur gör du idag för att, ja, men hur skulle du beskriva ditt liv idag? Skulle du känna att du har ett fungerande liv idag?
Det skulle jag ändå säga, ja. Och det jag gör är att jag har en väldigt liten krets runt om mig till att börja med, och är väldigt selektiv med dem jag har runt mig. Jag vill inte ha folk som sitter och säger att allting jag gör är så bra när saker uppenbarligen inte är bra. Utan jag vill ju ha folk som kan säga åt mig när jag gör någonting dumt, att nu får du skärpa dig, du kan inte säga så där, du kan inte bete dig så där. Nu får du ta och ge dig. Och det är klart, alltså när man har mycket sånt folk runt sig, det hjälper ju mig även till senare situationer, senare liknande situationer, att ah, men just det, den här personen sa till mig att det här är inte ett okej beteende, då borde jag kanske inte göra så i den här situationen heller. Så att det är en metod som jag har väldigt mycket, och då är det ju både från vänner och som sagt även kollegor eller familjemedlemmar.
Och du känner inte att det provocerar dig om någon ifrågasätter dig eller säger till dig?
Jo, det kan det absolut göra. Men samtidigt vet jag att jag har ju bett dem göra det, så att jag får vara arg på mig själv. Men absolut kan det provocera. Det är som, även det är ju en sak att jobba med. Att blir jag provocerad, men varför blir jag provocerad av den här saken? Så att jag försöker som aktivt jobba några steg längre så gott det går.
Känner du att du jobbar mycket med dig själv, och på vilka sätt? Ja, du har en begränsad vänskapskrets. Mm. Hur mycket träffar du dem och vad gör du utanför jobbet, och hur skulle du beskriva ditt liv?
Jag ser att jag pratar nog mer med folk än vad jag träffar dem, alltså över telefon. Sen hur mycket jag träffar folk, det är helt beroende på hur mycket de tar initiativ att vi ska träffas. Det kan vara en hel vecka i sträck någon gång, och det kan vara 3 veckor emellan. Så att det är väldigt olika hur mycket jag ser folk. Sen är det väl vissa man träffar mer än andra. Så att jag har väl någon i mitt liv som jag kanske på en standard då, på grund av alltså livsrutiner, så träffas vi 2 till 3 gånger kanske i veckan. Om än vissa gånger är väldigt korta gånger.
Men är det något annat sätt du hanterar ditt liv på? Trivs du med livet?
Ja, det gör jag. Alltså, jag kan trivas lika mycket att sitta och bara titta på YouTube. Alltså göra absolut ingenting egentligen, så det behöver inte vara YouTube, men som ett exempel. Som att jag kan vara och gå till gymmet. Det gör mig egentligen ingen större skillnad, utan gymmet är väl mest för att jag är väldigt duktig på att kunna sitta och äta chips och grejer, så då ger mig själv en anledning att, ja, men jag brukar säga som en sån här skojgrej att jag tränar inte för att få magrutor, jag tränar så jag kan äta mer chips. Så det är mitt mål med det.
Kan du se fram emot saker och så, om du skulle titta på ditt liv? Är det, ja, tycker du om att resa, eller liksom, ser du fram emot?
Nej, det gör jag inte. Jag kan ha planer med folk, men jag kan lika gärna glömma bort dem. Så att det tror jag aldrig händer att jag kan sitta och som förvänta mig någonting, utan det blir mer att, ja, jag vet att det här kommer att hända det här datumet, då får jag väl se till att göra det då. Men jag skulle nästan säga att får jag veta det för långt i förväg, så när det väl börjar närma sig, då är jag nästan bättre på att hitta ursäkter för att slippa göra det, snarare än att jag längtar efter att göra det, oavsett vad det gäller. Där brukar det nog vara bättre att dra med mer impulsivt att, ska vi iväg och göra det här nu? Ja, okej då. Då gör vi väl det. Då är jag lättare att få med på saker.
Än om det är en plan.
Än om det är en plan, ja. Och det är oavsett vad det gäller för någonting.
Jag har några frågor till. Det här, när vi går tillbaka då till den här diagnosen när du fick då sociopat. Mm. Hur hanterade vården det? Och får man någon behandling för det? Eller vad sa de? Och har du kontakt med psykiatrin idag?
Nej, jag har ingen kontakt med dem idag. Och har inte haft det egentligen sen jag fick diagnosen heller. Kanske att jag hade det ett tag efter, men ingen längre period. Och folk runt om mig ska jag väl säga mer än att jag har lagt känslomässig vikt vid det. Jag har reagerat på det. Att personen som gav mig diagnosen, nu kan jag inte exakt ordagrant, men sa någonting i stil med att du är sjuk. Jag vet inte hur sjuk du är, men du är instabil och garanterat en potentiell samhällsfara. Och det är fascinerande att du inte sitter inne för mord eller någonting idag. Något åt det hållet, sa psykologen.
Men du har inte dödat någon?
Nej, det har jag inte gjort.
Men skulle du säga att du är en samhällsfara?
Nej, jag skulle nog säga att jag möjligen var det, men inte idag. Det ska jag inte säga.
Om vi titta lite på din bakgrund och så. Tror du att det finns någonting i din uppväxt eller i din familj? Eller, ja, om vi tittar liksom tillbaka, vad tror du att det här kan komma ifrån?
Det vet jag inte. Jag vet ju, många säger ju att de har haft så svåra uppväxter. Men egentligen har jag inte haft det. Jag hade, ska jag vara ärlig, en ganska lugn och bra uppväxt. Alltså en medelklassfamilj. Så här lugna, fina föräldrar. Så att där har det inte varit något egentligen konstigt. Det var väl en vuxen som kom in i livet där jag och han hamnade i väldigt mycket bråk. Men jag skulle säga att det kan lika gärna vara mycket påverkat av mig som det var av honom. Alltså att vi var nog ganska duktiga på att provocera varandra snarare än någonting annat. Så vi gick varandra på nerverna och det blev bråk. I början så var jag väldigt ung, så det slutade med att jag fick stryk mest på grund av storleksskillnaden mellan oss. Men ju äldre jag blev, desto jämnare blev ju bråken. Och sen avtog de när vi inte var i varandras närhet längre på samma nivå. Annars händelser så finns det väl en händelse som är tillbaka. Sen vet jag inte hur den påverkade, men folk säger att de såg en skillnad i både mig och den andra individen som var med där. För en person nära till mig, jag umgicks då med den personen och fick ett samtal sent på natten av en person som lät väldigt hotfull och otrevlig, tills jag insåg att, men det är ju inte mig du vill ha tag på, du vill ha tag på den här personen, så jag gav den telefonen. Och så de pratar en stund och jag frågar då sen att ja, men vad sa människan, för att den var ju galen. Och då berättar personen att ja, nej, men den sa att den vet var vi befinner oss, och om inte jag kommer och möter den så kommer den att komma hit och ha ihjäl alla som är här. Eller så går jag dit och så har den bara ihjäl mig. Vad ska jag göra? Och då tyckte jag att ja, det finns bara en sak vi kan göra. Vi går dit och pratar med dem. Så mitt i natten så smet vi ut från huset och mötte de här individerna. Och efter den händelsen, nu levde vi ju båda två såklart, så det gick ju bra. Ingen förlorade livet den natten. Men jag vet att personen som ringde kommer fram till mig direkt, för det var ju inte tänkt att jag skulle med, så den frågade ju såklart vad jag gjorde där, och jag förklarade varför jag var där och varför jag inte tänkte gå. Och den frågade att men om jag nu då skulle mörda den här personen, vad skulle du göra då? Och jag sa att gör du det, då kommer jag att mörda dig. Det är liksom, det är inte svårare än så. Mördar du den personen så mördar jag dig. Och om du inte lyckas då? Då kommer jag åtminstone att se till att du kommer aldrig att komma frisk från den här situationen. Den kommer att plåga dig fysiskt livet ut, i bästa fall. Och personen tittade och såg ut att bedöma mig lite, och sen verkar väl ha valt att okej, då vi kanske inte gör den saken då för säkerhets skull. Så vi kom undan den situationen. Och jag vet att folk, vi var väldigt unga båda två, vi var i någonstans mellan 14 och 16 år när det här hände. Och den händelsen vet jag folk har sagt att de såg en skillnad i våra ögon efter den händelsen. Så den tror jag ju kan ha påverkat att vi båda gick dit och var ju beredda på att vi kommer inte hem idag. Det här är slutet. Det är det sista vi gör. Mitt syfte är i stort sett att dela med mig av diagnosen, ge folk liten insikt i hur åtminstone jag tänker. Nu kan jag inte sagt, jag har inte kollat studier och sånt om det här. Det enda jag har som merit i det hela är att jag har diagnosen. Och jag tänker att om jag delar med mig till folk, dels kan det nog ge lite förståelse om folk med diagnosen. Men jag tror också att det kan hjälpa folk runt om att förstå, kanske, eller känna kanske att det finns ingenting du hade kunnat göra. Och jag vet ju att många det här med att de vill försöka fixa personer med diagnosen. Och jag har jobbat med det här med mig själv i säg över 10 års tid. Och jag jobbar än idag med det. Vill du försöka fixa en sån här person, jag tror du kommer att ha ett helvete livet ut. För det finns inget fixa, utan det finns bara jobba på. Och det är väl lite det jag vill dela med mig till folk. Och jag tänker att någon där ute som sitter och funderar kanske har varit i någon sån situation och börjar fundera, gjorde jag någonting fel? Har jag påverkat den här personen? Så vill jag bara dela med mig öppet om hur jag resonerade eller varför jag har gjort saker som jag har gjort, och att det kanske kan hjälpa dem att få förståelse med någon i deras eget liv varför den gör det. Och liksom att inte försköna diagnosen på något sätt, utan bara ärligt berätta hur den är. Så att min avsikt är absolut inte att försöka försköna eller måla upp någonting bra på något sätt med allting, utan bara berätta sanningen.
Finns det något sätt att bemöta personer med antisocial personlighetsstörning, psykopati, oavsett om det är vänskap, relation?
Har personen inte insikt i sin problematik? Nej, det finns inte. Personen kommer att agera på det sätt den gör, och det spelar ingen roll vad du gör eller säger. Personen kommer inte att kunna se sitt eget i det. Jobbar personen med det till viss mån, men i helhet skulle jag nog säga nej där också. Vissa saker sitter nog för djupt för att det ska gå att jobba med. Och som sagt, jag behöver ju än idag påminnelse om saker. För att jag inte ser dem. Det är väl egentligen det hårda svaret där. Att vill du försöka fixa någon med det här, gör det inte. Det är nog vad jag skulle säga. Vill personen jobba med det själv, jättebra, stötta den. Men sätt dig inte för djupt i dig själv, skulle jag säga.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av
Power Media.
Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kod Katastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kod Katastrof i Podplay-appen.